låta er att få prata.
Tack så mycket. Jag kände bara när du Ida sa det här med känn ingen oro, tro på Gud, tro på mig. Då kände jag bara att jag ska berätta bara att det är liksom en av mina favoritverser i Bibeln där, som Gud har talat väldigt mycket. Och det är, och det här, jag går för och bereder en plats. Och det har jag fått uppleva. När min, 2 år innan min mamma dog, så fick hon en väldigt tydlig dröm. Och det var, och jag bad henne skriva ner den. Men jag tror inte hon gjorde det någon gång. Inte vad jag vet i alla fall. Jag har inte sett det. Men det jag kommer ihåg hon berättade var att en del av, nu tar jag en liten korta variant. Men att hon och jag, vi flög upp till himlen över gräset. Gräset, vi flög lite tillsammans. Sådär. Så kom vi till himlaporten. Alltså liksom den här muren och så den här himlaporten. Och man kunde höra sången liksom. Och så sa hon hej då till mig där. Och så gick hon in och så sa hon så här, det kändes som att komma hem. Det var verkligen en hemkänsla i himlen. Och de visade henne, det var änglar som följde med och guidade dem. Och de kom till små vita hus, ganska enkla hus. Och så visade de henne var hon skulle få bo. Hon skulle fördela rummet, det var någon annan där också. Och så kom hon in, det var så enkelt. Liksom. Så hon bara, liksom, men, var ska vi sova någonstans? Det fanns liksom ingen säng i rummet. Och då så skrattade de lite och så sa de, ja, alltså, du behöver ju inte det här. Men om du vill, så fällde de ut någon säng från väggen lite sådär. Men så sa mamma, ja, men, vad ska vi äta här då? Och då tyckte de det också var lite så, men så vände sig ängeln om till henne. Så sa ängeln så här. Vi lever av livets vatten här. Och det kan ni göra på jorden också. Och sen vaknade hon. Den gav mig mycket tröst när hon sedan ganska hastigt ändå får vi säga. Hon somnade in i sin säng. Så hon fick ett fantastiskt slut. Och vi blev lite mer, det tog vi lite svårare för oss, men den drömmen hjälpte oss väldigt mycket. Jag visste precis var hon var. Jag vet att hon har det bra. Eller hur? Jag ville bara förmedla det idag. Att så är det. Gud förbereder oss och ger oss en plats, dröm. Och just det här, känn ingen oro, tro på Gud, tro på mig. Det har följt mig hela livet. Och han menar verkligen det. Vi har mycket som står runt om oss i Tunisien. Nu vet jag inte hur du gråter. Och ibland skulle man kunna oroa sig. För det händer mycket och det är mycket som sker på en skola nu som vi är med. Jag ska berätta. Men just det här, känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig, säger Jesus. Det är det viktigaste av allt. Det är det han vill, att vi ska lita på honom. Nu ska jag ta upp lite familjen här. Vill ni komma fram en liten sväng bara, pojkar? Kom. Och Henke med. Kom. Ni kan få vara här. Kom. Jag tänkte bara ni ska få berätta vad ni heter. Och hur gamla ni är. Och favoritämne i skolan. Kan vi ta det? Mm? Ska du börja, Daniel? Mm? Ska jag börja? Jag behöver inte berätta hur gammal jag är. Jag är äldre än dig i alla fall. Favoritämne i skolan. Vilket favoritämne? Ja, alltså mitt favoritämne. Åh, det var så han menade. Mm. Ja, en av dem var ju faktiskt bild. Kom då. Det var bild. Och vad är ditt favoritämne i skolan?
8.
Ja, vad är ditt favoritämne?
Bild.
Också. Så vi har lite gemensamt, jag och Daniel, eller hur? Daniel är väldigt kreativ kille. Mm. Han skapar någonting hela tiden. Hur gammal är du då?
Jag är 9.
Du är 9 år, ja. Har du några goda kompisar i skolan?
Mm.
Vad heter de då? Kommer du ihåg dem?
Ja.
Det är många namn.
Det är många namn, förlåt. Det är många namn. Han har många goda kompisar. Okej, okay. Josef.
Jag heter Josef, som sagt. Och jag är 16 år gammal. Mitt favoritämne hade nog varit matte då.
Elias heter jag. Jag är 14 år. Och jag skulle nog säga historia är mitt favoritämne. Det.
Spelar du något instrument?
Ja, just det.
Jag spelar gitarr.
Jag spelar piano.
Okej. Okay. Vad spelar du då? Säg då.
Men det var min tur. Jag spelar piano.
Piano. De spelar och det är jättekul att de börjat komma igång och spela lite. Tack så mycket. Så killarna har växt. Ja, du kan stå kvar här. Ja, vi har växt allihop. Sommaren vi växer. När vi kommer till Sverige och äter god mat. Men vi ville berätta lite grann om Tunisien. Jag tror inte alla vet riktigt om resan som vi har haft genom våra liv här. Ja, Tunisien är, om ni tänker Italien, rakt nedanför Italien kan man säga. I Nordafrika så ligger lilla Tunisien som en, vi brukar säga som en kil ner i Nordafrika. Mellan de stora länderna Algeriet och Libyen. Ja, Henrik, ska du berätta lite om hur du hamnade i Tunisien från början? För du var ju först dit.
Ja, en kort version ska jag väl säga. Så där är hos oss. Ska vi se om ni går upp där lite grann. Ja, just det, lite ovanför monastir upp. Det är Svax. Och sen det är ovanför monastir. Där har vi Sosia. Där bor vi. Bra, bra gjort. Så. Och det är en del från församlingen som har varit och besökt oss på böneresa, så det var underbart. Och jag
ska bara säga det. Sos är alltså en, det ligger alltså inte i kusten, det är en turiststad på en 500 000 människor ungefär. Mycket hotell finns det ju då. Mycket fina sandstränder bredvid Medelhavet där. Men tyvärr har ju turismen, ni ser stränder, de fina. Turismen har ju verkligen inte kommit sig riktigt. Det var ju revolutionen 2011, men det kan jag ta sen. Berättar du lite.
Och jag kom till Tunisien genom att egentligen jag bodde i Burundi som barn 2 år, 83-85. Så jag var i mitt huvud så tänkte jag ska åka tillbaka till kanske Tanzania, Kenya eller den delen. Okej, okay. Ja, det är bra att du säger till. Så att jag bodde i Burundi som barn, så att jag tänkte jag skulle kanske till Tanzania eller Kenya. Jag tyckte om den delen lite grann. Men sen så jag satt och hade gått en 2-årig ingenjörslinje och var på väg nästan senare att fundera på att plugga vidare som 3 år till i Norge. Men så satt jag på, jag jobbade 1 år på Husqvarna-fabriken uppe utanför Östersund, finns den som tillverkar röjsågar och grejer. Och så satt jag på kontoret där och så hör jag en röst. Det var en tid jag var inne mycket bön den här tiden och sökte mycket Guds ledning. Så jag hör den här rösten, Tunisien, Tunisien. Och det var så klart så jag vände mig om, men det är ingen där. Och sen så, det var liksom första gången jag får en sån kraftfull tilltal. Men sen fortsätter Gud tala som han brukar göra i mitt hjärta, i mitt sinne. Om att du ska, jag vill att du åker dit. Och jag känner inte till någonting om Tunisien. Jag hade ingen aning, inte ens att det var ett turistland. Men sen kom jag på någon konferens uppe i Nyhemsveckan var det. Jag var med i K-församling Östersund, men det var Nyhem som pingst där uppe i. Och jag hörde att det var bara kanske 30-40 kristna i Tunisien så att, på den tiden. Åh, tänkte att det måste vara svårt att bli fängslad, dödad. Eller varför är det så? Få troende där. Så att, men jag fick be för det och jag sa okej, jag vill Gud, jag vill följa din vilja. Kosta vad det kostar. Men då, nu visar det sig att det är mycket bättre, det är inte så farligt som jag tänkte då. Men det var en tid där, så kom jag på bröllop. Jag sökte Guds vilja för jag hittade inga kontakter. Jag kände ingen som bodde där eller visste inga vägar. Så jag bad till Guden. En dag speciellt kommer jag ihåg, jag bad en hel dag nästan, flera timmar var jag på väg ner till söderut. På motorcykel så jag kunde ropa hur mycket jag ville, ingen hörde. Så att, och så kom jag på bröllopet och så tjejen som sitter mitt emot, hon kände inte mig. Jag hade bara berättat det här för mina föräldrar om att det här tilltalet. Så ingen annan där nere i södra Sverige kände till det. Så hon bara pekade på mig, vet om en sak, Gud behöver folk till Tunisien. Ja, oh, jag vet, jag har bett för hela resan. Så Gud är väldigt pricksäker. Så att där började tilltalet hur jag kom till Tunisien.
Och sen så flyttade du dit 2000 kan vi säga, va? Mm. Och 2001 gifte vi oss och 2002 flyttade jag dit. Nej, vad sa jag nu? 2001 träffades vi, eller blev vi ett par, och 2002 gifte vi. Så vi har varit gifta i 20 år. Ja. Mm. Så och sen började fortsätta vår vandring där då. Gud, under den tiden så var det ju Ben Ali, det var en diktator över landet. Och man fick inte lov att samlas mycket folk och det var väldigt så här, vi jobbade med turismen, vi var egentligen, gjorde något annat också. Vi hade liksom sprida Guds rike, det var det vi ville göra. Och det fick vi med oss se en del, komma till tro. Och det har varit en spännande vandring och Gud har lett oss in i olika skeden. Vill du säga någonting mer om det? Jag tänker gå in på revolutionen. Men så kom revolutionen 2011. Och den arabiska våren säger man ju, den började precis i Tunisien, 30 mil 40 mil ifrån där vi bor, och spred sig sen ut över hela arabvärlden. Det var en Gud förberedde oss för den tiden på något vis. Han talade om Noa och arken, att det kommer en ny tid liksom. Och sen kom revolutionen. Ingen visste att den skulle komma nästan. Men den bara exploderade fram. Presidenten fick fly inom en vecka. Och sen började en ny tid för Tunisien. Och försökte göra en demokrati nu då. Det är en lång vandring. Folk trodde det skulle gå på 1-2 år. Vi bara tittade på varandra och så sa vi nej. Det kommer att ta tid. Men det är jättespännande att de försöker vandra i den riktningen. Politiskt just nu, Henrik.
Ja, en del kanske har hört på nyheterna, vad jag har förstått i alla fall när jag rest runt, att de har talat om Tunisien på olika sätt. Vi hade ju en president i Tunisien och som tog över makten helt. Egentligen presidenten i Tunisien hade väldigt lite makt, utan var minst en statsöverhuvud. Så, men han tog över, stängde hela parlamentet tillsammans med armén. Så stängde de hela parlamentet och bara fortsatte styra själv. Nu hade han tillsatt ett eget parlament sen och som inte valt av folket och så vidare. Så att, och nu har de stiftat en ny grundlag, har varit på tv en del och i Tunisien i somras här, om att presidenten ska ha mera makt. Så det är en del oroväckande med det, varför han ska ha mer makt, vill han sitta länge. Men det är liksom två sidor i Tunisien. En del tycker om han jättemycket, en del tycker det här är mer en statskupp. En del tycker att han säger att han vill rensa ut, för det är så mycket korruption i Tunisien, både bland domare, bland politiker, allting styrs genom det. Så han har sagt, ska det bli ordning på det här landet så måste jag rensa ut folk och få ordning. Och han har rensat ut, vi vet inom skolmyndigheten, folk som var väldigt korrupta högt upp, de har blivit fängslade, vi vet domare som har varit korrupta och blivit fängslade och så vidare. Men en del av folket säger då, ja men han gör det bara med sina fiender. Varför kan han inte rensa ut lite av sina egna vänner och sina folk runt omkring? Så det, men han har det lite svårt också, den här presidenten, för att han varit vald av folket. Mycket av studenterna, han är student, universitetslärare som valde honom och lyfte upp honom. Så han har ingen parti och genom det har han ingen bredare stöd, men han försöker styra på olika sätt. Så det är lite politiska läget. Vi hoppas att det ska komma tillbaka och bli en demokrati. Han säger att han ska lämna över makten om 2 år när hans tid går ut och så. Så ni kan be om det, för att det som är bra, vi har bett även att det ska börja rensas ut där korruption, och på något sätt i alla fall, även om det är hans fiender, det börjar rensas ut på något sätt i alla fall. Så det är lite uppdaterat läge.
Ni kan också så då, be för det här med att han verkligen inte går in och blir en ny diktator eller någonting igen, för att det är verkligen inte det landet behöver, tror jag. Det är liksom, förut när vi hade han Ben Ali innan 2011, så fick man alltså inte samlas, och de hade väldigt koll på vad man samlades, och skulle man samlas mer än 12 personer, och då fick man liksom säga det till polisen, att vi kommer ha en fest eller vi kommer göra det eller kalas. Så när vi hade möten och sånt på den tiden, då hade vi kalas. Då hade vi liksom tårtan med, och det var någon som fyllde år eller någonting liksom.
Det är någon som fyller år.
Ja, precis. Så att det var lite så vi hade om vi ville samla många. Men vi såg att så fort man samlades många så hade polisen väldigt koll. Liksom. Medan samtidigt så är det ju en bra grej där att man kan samlas i små grupper. Och att det är också en otrolig dynamik. Att få samlas i små grupper och be. Och se det som en liten enhet, liksom, församlingar. Så här. För det är svårt att stoppa. Det kan de inte stoppa. Men... vad var det jag säga med det? Jo, så det kom en väldig frihet, och revolutionen, och vi fick lov att börja samla folk. Liksom. Vi kunde samla, vi samlade 500-600 människor, och vi visade den här Nelson Mandela-filmen. Gud talade till oss om den, och då visade vi den och talade om förlåtelse, ledarskap och olika saker. Så vi fick vara med och starta något som heter Friends of Tunisia då när vi efter revolutionen. Sen kom vi in i ett nytt skede. Vi åkte till Sverige en liten sväng. Min pappa började bli, fick Alzheimers då och blev sämre. Så vi kom hem och var hemma ett tag. Och Josef och son var, fick vi hjälp med en diagnos också. Så det var jätteviktigt. Och sen när vi kände vi ändå hur Gud sa, nu ska ni åka ut igen. Och EFK hade tills dess varit med och stöttat, så... Men där hade de en väldig rotation inom EFK då, så de kände att ja, vi skulle vilja, men vi kan inte, sa de till oss. Så stod vi där och tänkte vi, jaha, vad gör vi nu? Och då var det en liten pojk, vi kände ändå att vi skulle åka en viss datum, allt, så att Gud gav oss den datumen. Och då den 23 mars tror jag, eller något sånt där. Och så sa vi, Gud, om vi får en lärare med oss så åker vi. Och som ni vet, en del av er här, att ja, du kan berätta lite.
En del av er känner Hanna och Joakim. Så att, och det var så pricksäkert. För Ullis, du hade fått det här datumet och vi bad in i det. Var det 23 mars tror jag. Och det var, skulle vara som bekräftelse om vi skulle åka ut. Måste vara en svensk lärare till dess för våra barn. För jag hade fått ett tilltal om att vi skulle starta en liten svensk skola. Och sen skulle det bli en engelsk skola som skulle växa till. Så att det var den lilla starten. De fick vara med. Ett ung par från Sverige fick vara med och starta. Annars kanske inte hade funnits engelska skolan nu. Så att viktigt att vara lydig i det lilla. Så att, men det var så festligt. Den här pojken ringde fel. Jag tror han heter Isak, va? Och han var bara 3 år. Men så Ullis lägger på telefonen efter att prata med Caroline. Var det, va? Och säger att nej, men det var bara ett felringning. Men så känner jag, nej, jag tror det var något mer. Undrar om det inte finns en lärare runt omkring där. Så du ringde upp. Hon sa, nej, inte vad jag känner till. Men just då satt Hanna där och hörde det här tilltalet. Hon satt där och hörde. Och hade pratat med Joakim innan. Att om det, vi känner att vi, någon kallar på oss vid tid att åka. Då vill vi åka direkt efter vi har gift oss. Så att det var, så när vi kom dit, vi kunde inte träffa dem förrän 23. Så vi tänkte, det var nu, vi försökte gång på gång, men det gick inte. Det var bara några veckor det handlade om. Men sen åker vi upp, och samma dag den 23 säger, jo, vi vill åka första gången vi träffas. Är ni säkra på det? Ja, det tänkte igenom det. Ja, ja, vi vill. Så det var exakt det datum.
Och ni som känner han och Jocke, de är liksom inte så här, ja, utan de sitter, jo, så här i soffan, så här, och vi bara... Då. Är ni helt säkra? Ja, jo.
Så
Ja, och så nästa dag när vi åkte hem så började vi sälja hus och allt, och det gick väldigt roligt. Så sa jag efter en vecka, till henne, så hoppas att de verkligen menade. Det gjorde de när de kom, och det var jättespännande. Nu kommer vi in på en detalj, men jag tycker det är lite roligt när vi är här. Så leder Gud hela tiden. Och sen fick vi vara med, och de var med oss ett år, och sen fick jag faktiskt hemskola på engelska, och det var inte min högsta önskan kanske, men jag fick lära mig väldigt mycket. Och det var Josef och Elias då. Och sen så började en engelsk skola att starta. Och det var det Gud hade talat till, och det är det vi står i nu, i den, det som händer. Och det är 5 år sedan nu, va? Sen vi startade skolan, ja. Mm. Från början var det 14 elever i 2 klassrum, och nu har vi 250 ungefär. Och i alla klasser hela vägen upp. Så det är jättespännande. Man står inför nya utmaningar varje år. Vi ska ha B med oss. Vi behöver faktiskt fortfarande fler lärare. Engelska lärare. Men Gud är god, och ibland brukar han svara i slutet. Så vi ber med oss om det, så det vill vi verkligen
följa med. Faktiskt ganska. Det är väldigt få veckor kvar, och vi saknar flertal faktiskt engelsklärare på låg- och mellanstadiet. Högstadiet har ju fyllt upp ganska bra, det är en engelsklärare där. Skolan växer och behoven växer, och vi behöver liksom, vi har i de engelska har vi, brukar alltid satsa på att ha lärare från som är flytande, talar flytande engelska.
Ja, precis. Så det, och så hade vi några, men de slutade ganska sent i våras, fick vi veta, i slutet på maj. Så det var liksom, har varit en sommar där man kunde oroa sig, men det har vi inte bestämt oss för att inte göra. Gud brukar svara i slutet. Så bara var med oss och be nu att han förlöser de där lärarna vi behöver. Mm. Ja, och vi kommer också intervjua en rektor här nu som är på gång in. Så det kan ni också få be för. Det har varit jättespännande år på den lilla skolan. Där har vi haft lärarna på heltid det här i året. Det har vi inte haft förut. Och de har fått en mer gemenskap och så. Och det är alltid väldigt viktigt att be om för lärarna. Lärare i Tunisien jobbar själva så här. De delar inte med sig till någon annan, för de är rädda att missa sitt jobb. Så från det till att få dem till att jobba ihop är väldigt intressant arbete. Mm. Barnen, vårt på hjärtat med skolan är att vi ska få sprida Guds värderingar i Tunisien och in i barnen. För de växer upp snabbt, som ni ser. Och då är de vuxna och får ta över det som händer i landet. Så vi känner att Gud har lett oss in i det här. Och det känns väldigt spännande att få dela med oss. Vi kan ju inte tala om Jesus, men alla hans värderingar kan vi ju jobba med. Mm.
På vår skola, de mesta är ju tunisier. Så det är ju inte, vi kan inte kalla det en kristen skola. Det är liksom, ja, de allra flesta är tunisier på vår skola, 90%. En del, många av dem har bott utomlands, de kanske bott i Saudiarabien, Dubai, gått på internationella skolor och så där också, eller Kanada, USA, och sen flyttat tillbaka. På grund av att det finns en skola nu så har en hel del flyttat tillbaka från olika länder. Så att, men visionen med skolan är, ena saken, modellera en ny typ av skola. Istället för fruktan, som är vanligt i många tunisiska skolor, vill vi att det ska vara glädje att gå till skolan. Och det är många föräldrar som har berättat, känt skillnader på vår skola. Och bland lärarna vill det ska vara familjekänsla. Det är också många som uttryckte det. Det är annorlunda. Här delar man med sig till varandra, här hjälper man varandra. Så sen har vi en timme per vecka i högstadiet. Det finns en kompendium, en ganska tjock kompendium som är ihopskrivet. Mycket av Guds rikets värderingar. Det kan handla om tjänande ledarskap, ärlighet, förlåtelse. Mycket som vi vill implantera, även om vi inte kan predika om Jesus direkt. Så att, sen är det för missionärer. Vi har ju missionärer som har flyttat till SOS flertal, som aldrig skulle kunna bo där om inte det fanns en skola. Så vi känner någonting den dag vi flyttar hem, att någonting annat är etablerat. Det ska kunna flytta missionärer dit. Det ska kunna leva kvar någonting framöver i SOS. Så vi behöver egentligen många sådana skolor i arabvärlden. Vi har fått en del profetier. Många sådana på olika länder, onådda länder som är helt onådda. Vem vet, kanske Libyen en dag. Olika. Och jag tror mycket av, jag tror Guds hjärta är att vi ska få nå in i olika samhällen. Och det gäller även i Sverige, nå ut i samhället. Det är inte bara icke-kristna som ska ha internationella skolor, icke som tar, utan vi har en tjänst som Guds folk att etablera oss på olika. Det kan vara inom business, affärer, men där vi får så ut, ha fokus Guds rike.
Ja, så ja, precis, nu blev det långt. Men det är lite grann vad som händer i Tunisien. Och vad Gud har lagt på våra hjärtan är att få, alltså vi träffar otroligt mycket människor genom den här skolan och väldigt många viktiga i samhället, alltså har olika positioner, och vi ber att vi ska få vara ljus och salt in i de här olika relationerna som vi möter. Vi har haft problem med papper, ni vet det här med vad heter det? Corruption, vad heter det på svenska? Korruption. Så att det blir krångel med papper och man får komma igen och igen och igen till de här officerna liksom. Så henne kan känna en hel del av de här olika personerna nu. Och sen på fantastiska vägar så ger Gud oss favör, för det är det man behöver ha nästan för att komma vidare med sina papper. Och det har varit spännande, för vi har bestämt att vi vill inte lägga massa pengar där, utan vi vill Gud får vara med och leda i det. Mm.
Ett exempel är nu till exempel, vi ska ha en inspektör från England, för vi ska liksom gå under det brittiska systemet. Så att han som är ansvarig för att de har från olika länder, som han kommer från, tror jag, Nigeria, de har inspektörer från olika länder även om de är experter i det här. Och han måste ha visum, men då visum till Tunisien, den här mannen. Men då han som är ansvarig för visum där, jag hade lärt känna honom, han var fixad någon lärare till oss att komma in. Men nu Mahfoud som jobbar på högstadiet, han är rektor där. Han tog kontakt och då skriver han så här: du, min bil har gått sönder. Punkt, punkt, punkt. Gå säkert att ordna lätt med visum och så. Punkt, punkt, punkt. Vi kan väl mötas över en kopp kaffe uppe i Tunis. Alltså så där. Och sen, alltså de, och vi har bestämt att vi inte ska ge in i det. Så, men då får vi söka Gud hur det ska lösas olika saker. Så där är det oftast olika saker. Ja. Ja, men just när det gäller de troende kan vi också säga lite grann att ni som åkte ner på resan. Jag har bett en del för berberna i södra Tunisien. Och det som är fantastiskt där är att också på gång en bibelöversättning. Monji som är... har ett berbermuseum i södra Tunisien. Och han och en vän för första gången i historien har översatt till tunisisk berbiska, börjat ett projekt. Det finns ju översatt till algerisk berbiska, så man använder texter inte direkt från grundtexten, utan man tar ju andra berbiska översättningar och försöker jobba fram en översättning då. Så att de har börjat, och det kan bli till stor välsignelse för landet. Folk har haft drömmar om Jesus där, och det är på gång saker där nere. Och Murad, som jag berättade om en hel del gånger, han kom till tro väldigt tidigt när jag var över till Algeriet. Han var min guide till Algeriet, kom till tro. Hans familj i Algeriet kom till tro. Sen det var inga troende där, och så blev det hundratals i hans by som kom till tro genom hjälp från andra algeriska kristna som kom dit också. Och sen så blev det tusentals i den område bara han bor i. Så det sprider sig där. Men i tunisiska berbiska berben har nästan inte, det finns ingen. Mondi och hans fru är på liksom, han har sagt jag tror på Jesus, att han dog och uppstod. Men ibland liksom känner jag, har han det där riktiga personliga förhållandet? Men nu vill han översätta den bibeln och han vill gå vidare, så att det är saker på gång där. Sen i Sos kan vi bara säga lite kort att ibland känner man har ägnat massor tid till exempel till folk. En man som har varit vän, han har varit väldigt engagerad, tagit folk till församlingen i Sos. Han har en pojke som heter Feddy som var bara liten och växte upp där. Men sen så hade han på söndagsskola typ, vi körde något litet grann där när var lite. Men sen kom han ifrån Gud och på sin vandring, pappan, och Fedde var inte med på länge. Men nu i år har han kommit tillbaka och blivit jättestark i Kristus, den här pojken. Och även pappan har börjat komma tillbaka. Så att ibland känner man, vart tog de vägen här? Men så kommer de tillbaka där sonen verkligen brinnade och vittnade. Så fantastiskt att se hur Gud ibland kan göra. Vi vet en annan familj, Khaled, Khaldun menar jag, och han hade jättekonflikt med sin fru. De var så nära skilsmässa så många gånger. För att det är svårt i sådana här länder om mannen kommer till tro. Men inte hustrun eller tvärtom. Kanske var ännu svårare tvärtom många gånger. För mannen har ju ännu mer makt i sådana här länder. Men i det här fallet, hennes fruns familj vill ju att hon skulle skiljas. Och de var jättehårda. Men de lyckas hålla ihop. Och nu var det så härligt. Nu är det så härligt för de har ju små barn. Jag träffar den här minsta flickan nu. Hon är bara 6-7 år gammal. Och hennes syster också kommer till tro. Men den här som är 13 år gammal. Men hon kom till mig. Du vet om, jag älskar Jesus och jag vill följa honom. Så att, och det var egentligen genom en kille. De kom till tro i sin tur genom en kille som kom till tro. Nu blev avfällig ganska fort. Men innan han blev avfällig hann han leda någon, den här killen till tro. Så att, men det blir ringa på vattnet ändå. Det går inte att stoppa Guds rike. Det går inte att stoppa vad Gud vill göra. Jag ser många sådana här saker. Vi har ju familjer ute på som har bott i Sus. Halima, vår tunisiska mamma. Hon har ju varit ute på landsbygden. Och hon har fått se några släktingar komma till tro. Det som är bra med husförsamlingar och så är ju ändå att man kan... Det behövs ingen byggnad utan man kan börja en församling lite var som helst. I en by 25 mil bort. Då kan de börja be, läsa på ordet. Be för varandra och sen så växer det upp någonting där. Och jag ska börja tala. Nu har det varit en väldigt bred av Ullis och mig. Kanske bred, mer än någonsin vi har berättat från starten till. Ni fick med så väldigt mitt den här sommardagen här. Men väldigt brett från starten. Vi brukar ta en uppdatering, men vi har inte varit här på länge och sen kanske en del har glömt bort historien, så nu fick vi med hela historien här. Men jag ska tala lite från Daniels bok predika, och jag kanske kommer tillbaka till någonting om Tunisien under färden här. Men Daniel, och det handlar om vår identitet i Kristus för oss, i Gud, vår identitet som prövas gång på gång. Och vi vet om att för alla av oss, vi prövas, vår identitet prövas på olika sätt. Och den här världen försöker förstöra vår identitet i Kristus. Den här världen försöker ta bort det. Och för en del av er har ju, som precis som Daniel, han blev ju en invandrare var ju han. När han kom till Babylon. Och inte vilken invandrare som helst. Utan han var ju mer och mindre. Han och hans vänner var kidnappade. Mer eller människorov skulle vi väl prata om. Trafficking. Där de drogs upp ifrån sina föräldrar. De var bara 14-15 år de här killarna. När de togs till Babylon. Från sina familjer. Och allting de hade där. Av sina andra vänner och relationer. Och deras tro skulle utsättas för prövning, men den höll. Och de här killarna var ju vänner. Och man kan se på många sätt att de verkligen älskade Gud. Och de hade ju vuxit upp hos en kung som hette Josia. Och den här kungen Josia, när de var liten, deras föräldrar känner ju väl till den här kungen. Han hade ju rensat bort mycket och sen han var liten och bara rensat och ville följa Gud, den här kungen. Det var som ett väckelseskede bland judafolk där. Det var, hade riktigt skett underbara saker. Folket hade ändrat vägar. Men sen så, och det ser man också, föräldrarna hade ju kallat upp de här sönerna av underbara namn. Och det var namn som Hanania. Hanania är ju, Hanna pratar vi om här. Hanna betyder ju nåd, eller Anna är ju samma rot, Anna. Så Gud är min nåd, Hanania. Det var en av killarna. Vi känner ju mer Sadek, Mesrak och Abednego. Vi känner dem mer efter de namnen. Men deras föräldrar hade kallat upp dem efter andra namn. Det var Hanania, det var Azaria som betyder att Jahve är min hjälpare. Azaria. Ni hör på ja på slutet, det är Javé. Och sen Michael. Michael, eller är ju Guds namn som vi vet. Elias namn är ju faktiskt både Elia. Det är både Herren är min Gud. Herren är Javé. Gud, så att det finns båda de där förkortningarna i namnen. Sen har vi Daniel som Beltasasar.
Men de här killarna som hade, och Michel, vem är som Gud? Vem är som, de föräldrarna hade liksom planterat in de här namnen. Gud hade nåd och hjälpare, och planterat in det här för sina söner. De hade växt upp i växelskeden. Men plötsligt kom det en kung, en väldigt ond kung, Jojakin. Och den här kungen, han började styra och levde, gjorde vad ont var i Herrens ögon. Och han, det var omoraliska saker, det var olika saker som han började. Och folk, en hel del av folket följde med på hans onda vägar. Jeremia, om vi läser i Jeremia kan vi läsa om det här, om hur det var, han varnar dem, vända om. Ta, liksom, annars kommer det inte gå bra, annars kommer ni föras bort. Han varnar dem, men de följer inte de här varningarna. Och en dag kommer en kung som, och jag ska läsa här ifrån Daniel kapitel 1. Daniel kapitel 1. I Juda kung Jojakims tredje regeringsår kom kung Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det. Och Herren gav Jojakim, kungen i Juda, i hans hand, liksom en del av kärlen i Guds tempel. Och Nebukadnessar förde in dem i sin gudshus i Siniers land. Kärlen förde han in i sin guds skattkammare. Kungen befallde sin första hovmarskalk Aspenas att han av Israels barn skulle låta hämta unga män av kunglig släkt eller av förnäm börd. Sådant som inte hade något kroppsligt lyte utan var vackra att se på. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna kungens palats. De skulle få undervisning i kaldéernas språk och litteratur. Kungen bestämde åt dem en viss tilldelning var dag av sin egen mat och det vin han själv drack. Han befallde att man skulle lära upp dem i 3 år för att de därefter skulle kunna tjänstgöra hos kungen. Bland dessa var Daniel, Hanania, Misael och Azaria av Judas stam. Men första hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade han Beltesassar, Hanania Sadrak, Misael Mesak och Azaria Abednego. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller viner som han drack. Och han bad första hovmarskalken att han inte skulle tvinga orena sig. Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför första hovmarskalken. Men denna sa det till Daniel: jag fruktar att min herre konungen, som har bestämt vad ni ska äta och dricka, ska finna att ni magrare än unga män som är jämnåriga. Då kommer ni att dra skuld över mig inför konungen. Och saker här, när jag läst den här texten, och så har Gud pekat på olika saker i den här texten. Och det här är egentligen en riktig missionstext. Och på många sätt. Och för att det handlar om att leva i en kultur. Man kommer till en kultur som inte är sin egen. Och det har vi ju många andra folk från olika länder. Afghanistan och andra från olika afrikanska länder som har kommit hit till församlingen. Och vi byter miljö. Det är inte lätt att göra det. Från lära sig nytt språk och allting. Men det de försökte med Daniel var här också, första hovmarskalken. Han bytte ju namn på dem. Han bytte ju namn för att han kallar dem andra namn, som är, istället för att till exempel Michael, som betyder vem är Gud, så bytte han namn, vem är som Ako? Mesak, Ako på slutet står för Aku, som var en gud i deras rike. Och han börjar kalla dem liksom Abednego. Det fanns Abed, du vet vem, från hebreiskan och arabiskan. Abed, Abdallah, Abdel, det är slav, det betyder slav. Och här är liksom slav under Nego, eller Nebo tror de att det kommer ifrån. Det var en babylonsk gud liksom. Så att han byter namn på dem, försöker förstöra deras identitet. Att de tillhör Gud på olika sätt. Och så vidare med Daniel. Vi vet ju om att Daniel också otroligt. Daniel betyder ju Gud är min domare. Och vi här i västvärlden har vi lite av det där, Gud är min domare. Vi känner väldigt starkt att vi skulle kalla i vår ena son Daniel. Gud är vår domare. Men sen ibland tänkte jag, Gud är vår domare, det låter lite hårt kanske här i västvärlden. För vi tänker att vi ska dummas. Vi hör om folk på brottsplatser. Ja, vi ska bli dömda, bara man riskerar straffa. Men judarna, om vi ser på judarna under den här tiden och vart namnet kom ifrån, så tänkte de inte så. De tänkte helt annorlunda. De tänkte, vi kan se det utan att ni behöver slå upp det. Men om vi läser från första Mosebok kapitel 30 och vers 6. Då handlar det om Rakel. Då sa det Rakel, Gud har skaffat mig rätt. Han har hört min röst och gett mig en son. Därför gav jag honom namnet Dan. Så att hon säger, han har skaffat mig rätt. Jag har liksom fått en son, han har skaffat mig rätt. Och han har hört mig. Och därför har jag gett honom namnet Dan. Dan är ju domare och Daniel, Gud är min domare. Så att det var den bilden juden många gånger levde med. Att Gud ska skaffa rätt för oss. Gud ska hjälpa oss att skaffa rätt mot andra folk. Och det är så vi, de här killarna kommer in, att Daniel, han har skaffat mig rätt. Han är med mig. De här killarna kommer ju in med Guds namn. Men så plötsligt ska de, vem är som Aku, slav till Abednego, slav till Nego, olika. Han bytte ju namn på dem alla, liksom Beltesasser, Bels favör, Herren. Så att han liksom försökte krossa dem, eldens gud, liksom deras identitet. Inte bara det, utan han satte dem 3 år, skulle de ju gå in och läsa kaldéernas språk och litteratur. Och då ska man veta, på den tiden, mycket av litteraturen var ju också om astrologi och magi. De skulle lära sig magi och spåmän och olika saker. Där skulle de sitta och plugga det här på ett främmande språk. Så att det var, och de här killarna, kommer du ihåg när vi sa det, 14-15 år gamla, de här killarna. När de kommer, inga föräldrar i närheten som kan stötta dem i deras tro. Men de behöll sin identitet i Gud. Och det är fantastiskt att så unga killar kan göra det. Och det finns ju hemlighet varför de kunde det, liksom. Det var ju Guds nåd att de kunde få vara tillsammans ändå. Och att, men de höll sig i bönen. Vi vet om att till och med när han kunde få dödsstraff, så fortsatte han be 3 gånger om dagen, Daniel. Och de fortsatte att be och de fortsatte att inte kompromissa. Vi ser här kompromisslös ande. Och en av sakerna, även leva i världen men inte av världen, liksom. Så att det är också i Sverige nu mycket som händer, att inte kompromissa där vi inte ska kompromissa. Det är mycket som försöker få oss, allting möjligt dras i Sverige åt ett väldigt konstigt håll när det gäller, ja, familjen och äktenskap och allting, liksom. Det ska krossas mycket. Och sen är det väldigt lätt att bara följa med i tankesätt efter den här världen. Men jag skulle uppmuntra, gör som Daniel, gör som hans vänner. Att han vill ju inte ens äta, för att de offrar ju mat, va, till avgudar, Babylonien och så, som gav på olika sätt. Så att kungen hade bestämt en viss tilldelning för dem här. Men så står att han... Gud lät Daniel finna nåd och barmhärtighet inför första hovmarskalken. Kom ihåg att den här första hovmarskalken var den som faktiskt hade tagit och ändrat om deras namn. Han ville ju förstöra deras identitet på sätt och vis. Kanske på grund av att han fruktade kungen också. Men han ville ju liksom, han hade ju börjat den processen. Men här låter Gud finna nåd och barmhärtighet. Många gånger känner vi det i Tunisien. Det finns ingen väg. Det går inte att komma fram utan att ge mutor och allting. Men vi vill Gud, du måste ge oss nåd och barmhärtighet. Skolbygget, var därför jag inte var hem på förra sommaren. Det höll på med skolbygget hela förra sommaren. För att få klart det till september, höll knappt få till det. Men i slutändan visade det sig med... Annars hade vi varit med 140 eller 130 elever utan skolbyggnad. Och det är inte så lämpligt. Om man inte, kanske i Afrika någonstans man kan samlas så. Men inte i Tunisien. Det skulle inte gå att driva skolan. Så vi var verkligen förra sommaren. Vi jobbade dag och natt. Men ändå känner vi, det går inte. Vi får inte vattnet indraget. Det, myndigheten hade blockerat det. Och det var en man som faktiskt hade velat att vi skulle köpa en tomt ifrån hans kompis. Och då vet man om han kanske får 10% av de pengarna. Så det var liksom sådär. För han sa, nej, jag går inte med på det. Men sen det här var ju... Han köpte den här tomten, han vägrade. Och bara, Gud, vi kan inte ge pengar. Vad ska vi göra? Men sen Gud låter oss finna nåd och barmhärtighet i såna här stunder. Så då var ju en mamma hon hade varit hennes dotter hade studerat hos oss. Hon tyckte så mycket om oss. Hon hade bra kontakt med Mari, våra norska vänner. För deras döttrar hade lekt ihop. Så hon, det visade sig hon, hennes morbror var också morbror till den här mannen som satt på tekniska nämnden och blockerade. Så när hon fick höra talas, vi berättade om det här problemet. Ja, men jag ringer min morbror. Så hon ringde sin morbror där. Och sen så hade väl den här morbron ringt den här mannen för nästa gång när vi kom dit. Det här var, bara skedde på en dag liksom. Hon ringde och sen så nästa gång kom han. Han nämnde ingenting om att han hade ringt förstås. Utan han nämnde, det var ett papper här. Det här pappret skulle nu också fylla i. Så fyller vi i det. Ja, nu är det så. Nu är det så är ordnat. Så att det var liksom, vi måste finna nåd och barmhärtighet. Vi behöver finna mycket nåd och barmhärtighet i den här kulturen vi lever i här i Sverige. För det är mycket som försöker, ungdomar som växer upp, jag ser mycket bloggar, allting som försöker dra oss bort ifrån Kristus och ha Kristus. Men samtidigt var som Daniel, han var inte svart. Liksom helt, nej, då lär jag mig inte språket för det är deras språk. Nej, jag läser inte den där litteraturen. Jag vill inte lära mig om deras kultur. Nej, jag vägrar liksom. Och han var inte så, utan han ville sätta sig in i deras sätt att leva. Han ville lära sig språket. Och det är ju för oss också. Vi vill lära oss språket. Vi vill lära hur muslimer tänker. Vi vill lära oss sätta in. Och ni behöver lära er. Hur tänker svenskar? Och ni är ju multikulturellt samhälle också. Så här, hur tänker de? För att kunna ge evangeliet till folk så måste vi lära känna deras kultur, vara öppen och lära av dem. Det är otrolig nyckel i att kunna förstå andra människor. Och så 3 år läste han. Och sen så står det ju senare här att i vers 1 och ska vi se, vers 1 och 20 här. Så han fann att i alla, det är kungen här, kungen talade med dem och det fanns ingen, i vers 19 kan vi ta också. Kungen talade med dem och det fanns ingen av dem som kunde jämföras med Daniel, Hanania, Misael och Azaria. Det här är bland hans spåmän och andra. Då fick de tjänstgöra hos kungen. Han fann i att alla frågor som krävde vishet, förstånd, var de 10 gånger klokare än någon annan av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike. Och Daniel blev kvar ända till kung Koresh första regeringsår. Vi vet det persiska kungen Koresh som sen frisläpper dem att de kan åka tillbaka. Och en hel del av dem i alla fall. Och, men han tänkte, det är en vishet här som fanns ifrån Gud. 10 gånger klokare och visare. Och då hade han ändå, den här kungen, det var vanligt på den här tiden, även om man läser icke-kristen historia, att de här kungarna faktiskt valde ut folk från olika, det var Babylonien som gjorde så. De tog folk från olika stammar, försökte ta dem ganska ung ålder, hitta smarta killar och förändra deras attityd, lära dem allting och bli en del av sitt folk. Och det var ju väldigt kloka folk det här som de konkurrerade med. Men ändå den här visheten från Gud och som vi kan få är, tror jag vi, ni som församling kan få vara med i hela det här samhället. I samhället Tingsryd. Och jag vet att det har påbörjat samarbeten här. Att det inte var en bubbla. På många sätt har ni jobbat med det. Ni har jobbat med frukost där. Kvinnofrukost. Ni har varit samarbete med kommunen har jag förstått förut på olika sätt. Och det tror jag är en väg framåt. För att det finns en vishet som Gud har lagt ner i våra liv. Och det gäller när det gäller förlåtelse. Många gånger, ibland kan det vara också på arbetsplatser. Jag vet om jag har jobbat i Sverige på olika ställen innan jag åkte ut. Och även nu när jag var hemma i Sverige under de här 2,5 åren och så. Ibland kan man känna att det är svårt att vittna om Jesus för sina arbetskamrater. Det är svårt att förmedla någonting. Det kan till och med bara trycka på om Jesus just nu så kanske blockerar istället för att öppna upp. Och man står i en sån kamp liksom. Eller grannar liksom. Om jag bara går fram, det kanske, man vill ju inte blockera men samtidigt vill man nå ut liksom. Men man vill liksom inte bygga upp någonting och där bara trycker på Jesus in. Så att, men hur kan man då förmedla? Jag tror genom att mycket av den här visheten och som han pratar om här. Förstånd att vi kan komma in med mycket. Ni har om förlåtelse exempel. Jag ska ta 2 fall som jag kanske nämnt någon gång. Men det är Thomas, en god vän till mig nu. Han är frälst på Göteborg. Och
han jobbade på en arbetsplats, Husqvarna fabriken som jag nämnde uppe i Östersund. Där fick mitt tilltal från Gud. En dag när jag står där på busshållplatsen med honom, för jag åkte från Östersund 4 mil dit, så han började prata om sitt liv. Jag kände inte han just, men han började prata om hur han hatade, han var så arg och han faktiskt hatade sin före detta flickvän. Han började prata om det för att hon hade gjort så mycket ont och det var så mycket. Och jag sa, men du måste ju förlåta henne. Nej, det vill jag inte. Jag har rätt att hata henne faktiskt. Så räknade upp en massa. Jag har rätt. Det är min rätt. Hon har gjort det här och det här. Och det var som bitterhet. Ja, men så kom jag in. Vi från Guds folk ska komma in och möta varje sån här situation. Och se hur kan vi komma in med Guds svar i den här lösningen. Så jag bara sa till honom. Han började berätta. Jag kan inte sova ens på natten. Nej. Och då sa, vem är det som inte kan sova på natten? Är det hon eller du? Ja, det är jag. Vem är det? Du har säkert ont i magen. Eller något, sa jag. Ja, det är stressant. Jag har ont i magen. Tror att hon har det? Nej, det vet jag inte. Och sen tog jag upp olika sådana här saker. Vem är det som har det jobbigt? Som är stressad på dagarna, sover dåligt på nätet? Ja, det är jag. Och då sa jag, om inte för någon annan, så du måste förlåta för din egen skull. För att kunna gå vidare. Och jag har ju pratat mycket om den här frågan med Nelson Mandela i Tunisien också. För det finns väldigt lite man talar om förlåtelse. Men så talade jag med han. Och sen han kom en annan dag på, när jag träffade honom. Sen nästa gång på busshållplatsen. Åh Henrik, vad så skönt. Vad som en tung sten. Jag kommer ihåg att han sa en tung sten. Har trillat bort från mina axlar. Det var så, jag kände mig så lättad. Det var väldigt bra det där. Ja, det är bara, och då sa jag, det är från Guds ord det här. Det är från Bibeln. Och så pratade vi vidare. Och jag har haft det även i Tunisien. Det är bara så här lätt. Där man inte kan nå in. Hitta vägar att förmedla någonting av Guds rike. Du kanske kan förmedla ett leende. En glädje, kärlek, fri på olika sätt. Hur kan vi dagligen vara med och så ut saker i vårt samhälle? Att se det mera, inte engångstillfällen utan hela tiden. Tänka till och be om Gud, hjälp mig idag. Hur kan jag så ut någonting? Jag kom till en frisör i Tunisien. Sadok. Och han var så arg den här dagen. Det skulle han bli fängslad i Sverige för, tror jag. För de har ju sådana här lärjungar eller folk som kommer praktisera, som ska lära sig. Han tog till och med rakskum och satte på kinden hans när han blev arg på honom, för han hade gjort något fel. Och satte äldre män, det satt olika folk där, men de gjorde ingenting. Han fick gå på så. Så jag frågade han öppet där. Varför är du så arg för? Måste ju lugna ner dig. Ja, och då berättade han om sin bror. Men det är min bror, jag har rätt. Och sen sa jag, du måste ju förlåta, sa jag där också. Nej, jag har rätt att hata honom och så vidare. Liksom. Och så kom det här att jag tog samma sak där om sömnen och magen och allting. Och samma sak visade sig där. Han kunde inte sova, han hade ont i magen. Så sa jag, och även där förlät han. Och så var han så glad och tacksam, tack. Och de äldre herrarna, de satt och bara lyssnade där. Jag pratade arabiska med den här killen. Så att de bara satt och lyssnade. Oj. Och hörde, predika om förlåtelse för alla dem. Inte om Jesus dock där. Men det kan liksom senare ställa. Och jag har bett för att hans äktenskap skulle räddas. Det var en annan sak man kan göra. Liksom. Men hans de hade skilt sig faktiskt. Han och hans fru hade gått ifrån varandra. Men så vi ska be nu. Vi ska be i Jesu namn. Vi ska be att de kommer tillbaka. Och de blev upprättade sen. Hon kom tillbaka. De var så att vi kan ha. Tänk bara bön. Ibland man behöver inte säga så mycket om Jesus. Men bön finns ju tillfällen. De har märkt i Tunisien. Otroligt många gånger när de delar problem. Får de att dela problem. Led dem in i djupa samtal där de delar lite av sina problem. Det blir dörröppnare, kan jag lova. På många sätt. För då delar de. Alla har problem. Alla fightas. Och folk omkring. Om ni ser Tingsryd som ser ut på ytan lite gemytlig. Lite mindre stad. Men jag är helt övertygad. Familjen går krossa sönder. Ungdomar som har pyton. Alla möjliga. Och bön. Det är väldigt få egentligen även bland svenskar som tackar nej till bön när man har kris. Använd de här verktygen ni kan och nå ut i samhället. Bara fråga, kan jag be för det? Jag behöver inte vittna ens första gången om Jesus. Utan bara, kan jag be för det här? Du öppnar upp en dörr. Jag ska be för orten här. För Tingsryd.
Tack himmelske fader för den här orten, Herre. Tack Herre för att i den här församlingen har lagt ner så mycket vishet. Du har lagt ner så mycket av förstånd. De är 10 gånger klokare än många andra. För de känner ditt ord. De känner din undervisning, Jesus. De känner din undervisning om tjänande ledarskap. De känner din undervisning om förlåtelse. De känner din undervisning om integritet. De känner din undervisning om äktenskap. De har fått med sig så mycket sedan de är små. Så mycket mer än de någonsin kan förstå. Jag ber om att de ska kunna förmedla ut det här i samhället. Jag ber om att de ska kunna be för familjer som går i krasch. Be för folk som inte har jobb. Be för flyktingar som har det svårt. Be för befrielse, helande. Jag ber om att de ska kunna komma in i en ny fas. Och förmedla någonting av ditt rike. När de går på ICA-butiken ska de kunna le. Smila till kassörskan eller den som jobbar där. Bara förmedla av glädje, frid, ditt rike dagligen i det här samhället. Folket som bor här ska se, vad är det här för folk? Vad är det här för folk som är här? Den här glädjen de har, den här kärleken de har mellan varandra. Det här som bor i dem, vad är det för någon? De ska bli nyfikna och vilja veta, lära känna församlingen. Och jag ber också om det finns sår som förut som behöver läkas i församlingen, så ber om helande av det. Helande och läkedom. Och din kärlek ska överbrygga allting det här. Oh, ny tid. Jag proklamerar ut en ny tid för församlingen och gå vidare. Nu när också de går in i en ny fas, en svår fas där pastorsparet går vidare. Men jag ber om att de ska se sig som dina ambassadörer här. Dina tjänare. Oh, himmelske fader, tack att du ska använda dem allihopa. Jag ber om det i Jesu namn. Allihopa ska bli använda på ett mäktigt sätt. Och jag såg en undersökning där det var 94%. Och det är ju så. Det är väldigt svårt ibland att se folk komma till tro. I Sverige har vi ju, det är ju ett speciellt samhälle. Också var det väldigt sekulariserat och inte så lätt. Alltid. Men ibland kan man se att ja, det är för svårt uppdraget. Och i den här undersökningen var det att 4% av alla människor för folk till tro. Det är oftast nyfrälsta, de som är med, de har fått vara med. Men de här 96 ser inte någon komma till tro. Så att, tänk bara en person, börja inrikta en. Jag vill se, vart finns den där personen? En person som jag kan leda till Kristus. Det kan vara från vilket land som helst, från vilket samhällsskikt som helst. Från rik eller fattig eller utslagen eller flykten. Men en person. Om alla skulle tänka lite, en person, och se en komma in i Guds rike. Det skulle bli en väckelse i Tingsryd. Det skulle bli en väckelse på grund av den personen. Alla för till tro. Så att en person. Och det, för att ibland kan man ju tänka, ni hör vittnesbörd. Vi har sett en församling, folk kommer till tro och så. Men även bland oss, det är inte jättemånga hela tiden. I Tunisien är det svårt att se också. Det är inte som kanske vissa afrikanska länder, du kan öppna kampanjer, du kan predika. Utan det finns, men vi har sett som moral kom till tro. Alltså kom folk runt omkring han till tro. Och speciellt er också som kommer från olika länder. Skulle jag vilja rikta ett meddelande. För er som har flyttat hit från olika länder, kände jag från Gud när jag bad här i morse lite grann. För att så vill jag nämna om min brors hustru. Ines, hon är från Argentina och hon kom hit och hon kom till Östersund som är betydligt kallare än Tingsryd. Och det är lite Östersund, det är riktigt kallhåla och mörkt och kallt, och hon kom och tyckte det var lite mörkt och kallt. Tingsryd är rena drömmen. Även om ni tycker kanske det är kallt här också, men det är väldigt behaglig temperatur här jämförelsevis. Men hon kom dit, men det hon kände sen från Gud, jag är kallad till att vara missionär här. Hon vill inte ha i sin identitet bara, jag är invandrare här. Nej, utan hon känner, jag är kallad från Gud. Jag är sänd ifrån Gud. Det är därför jag är här. Jag ska predika Gud. Och hon har fått något massor med folk från Sydamerika som hon hela tiden. Men hon har sin identitet. Och det går på det här med identitet. Vad är vår identitet? Är vi här att vi är kallade av Gud. Även om man kommer från Afghanistan, när man kommer till tro. Men vad är sin nya identitet i Kristus? Jag är här för att förmedla Guds rike till andra landsbröder, till andra landsfolk, till andra svenskar. Att ha det väldigt klart, identiteten. Vem är jag? Går jag runt för att det här materiella, jag har bott i Sverige, det är så lätt att det här materiella anden som är i Sverige, det här materiella bara tar över. Allt fokus är bara på materiellt. Det är så mycket fokus på, nu har vi en husvagn, men vi bor där hela sommaren, men det kan vara båtar, husvagn, allting. Och vi kan ha en husvagn, så om det är till välsignelse, jag säger inte det, men det får inte ta fokus, utan vi måste ha som Daniel väldigt fokus. Vem är jag i Kristus? Vem är jag? Varför är jag här i Tingsryd? Vad är jag här för? Det är som missionärer åker ur. Vi måste tänka, varför är vi här? Vi har bott i Tunisien så många år, så vi ibland måste backa bandet och tänka, varför är jag verkligen här? Vad är det? Och ni måste tänka, varför bor ni här i Tingsryd? Vad är det största uppdraget för er som bor här? Är att skaffa villa, hus och vove och dö rik, eller är det att njuta, eller är det större uppdrag vi har? Jag ber in i det här uppdraget, identitet. Jag ber om att alla ska kunna se det här identiteten. Vart är vår identitet? Vår identitet i dig. Varför är vi här? Varför är vi här i det här landet? Varför är vi Tingsryd? En slutliga text vill jag bara skicka med er, och det är från Jeremia. Jeremia kapitel 27. Och vers 29 menar jag, kapitel 29 och vers 7. Och det här är ju Jeremias brev till de fångna judarna i Babel som vi pratade. Ni kan läsa mer om det hemma om ni vill koppla ihop Daniel med Babel. Och här talar han när de är i fångenskap. Och sök den stads bästa dit jag fört er i fångenskap. För han Jeremia profeterade för innan de åkte, men sen talade han ut ord när de hade åkt också. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Så ni som har förts hit från olika länder, eller ni som är svenskar, be för den här staden. När det går väl för den här går det också väl för er. När ni gör gott för den här staden, Tingsryd, hjälper till i samhället på alla sätt, när det går väl för det här samhället, när de får in mycket av Guds värderingen, det kommer gå bättre för er också. Amen.
Tack. Vilken uppmuntran.